När du sätter dig ner för att studera Bibeln till skillnad från att läsa Bibeln, så ska jag lära dig ett knep som är rent pedagogiskt, men som är så viktigt att jag önskar verkligen att du antecknar det. Och det lärde jag mig under mina år som aktiv forskare. Man tror så lätt att man har kunskap i ett ämne, men man upptäcker inte luckorna i sin kunskap förrän man börjar skriva ner sin kunskap. Och det har jag sett, som sagt, i forskningsarbetet många, många gånger. Man satt igång och gjorde experiment över något ämnesområde, och efter ett tag så tyckte man, nu har vi god kunskap om det här, nu kan man skriva en avhandling eller en vetenskaplig uppsats eller någonting. Och så satte man sig vid skrivmaskinen. Ett par dagar senare så var man som regel djupt desillusionerad, för allt eftersom man skrev så upptäckte man plötsligt att, ja, men det där har jag ju inte undersökt, och det har jag inte tittat efter, och det där har jag ju ingen aning om, och det där måste jag ju göra fler försök på, och så vidare. Så att du förstår svårigheten när du ska tillägna dig kunskap som du inte bara kan tugga i dig i färdig förpackad form. Den svårigheten är att upptäcka vad du inte kan. Det är alltid svårigheten. Att veta vad man redan kan, det är ju inte svårt. Men att upptäcka vad man inte kan, det är alltid det svåra. Och du vet, det finns så många som säger, ja, jag läser Bibeln så mycket men jag får inte ut någonting av det. Det vill säga, jag får inte ut något nytt av det. Samma gamla associationer som jag alltid har fått när jag läser liknelsen om de fyra sädesåkrarna, den får jag för 150:e gången när jag läser igen. Va? Det kommer inget nytt. Det är ju så väldigt många människors dilemma. Det är alltid så när man börjar uttrycka sin kunskap som om man skulle ge den vidare. Det är då man plötsligt upptäcker vad lite man egentligen kan. Det är då man börjar upptäcka luckorna. Och detta att ha vishet, det är som sagt inte att ha svar utan att ha frågor. Det är förutsättningen för vishet. Därför att då lever du i en växande kunskap om du har frågor. Men har du inga frågor så kan din kunskap inte växa. Och därför uppmanar jag dig starkt att arbeta mycket med papper och penna. Eller med något annat uttrycksmedel. Jag har personligen arbetat mycket med en vanlig kassettbandspelare. Då går det också väldigt bra, det går fortare. Många gånger än att sitta och skriva. När man tycker att, ja, nu har jag en överblick över det här området, låt oss se om det funkar, så sätter man in en kassett i bandspelaren och så sätter man sig framför pratkvarnen och talar in alltihopa. Och sen kan man lyssna på det efteråt och liksom tänka, nu ska jag vara lite kritisk på det här. Finns det några luckor i det här? Finns det någonting som jag borde jobba vidare med? Och det där upptäcker man ganska snart när man ska börja uttrycka sig. Men när man liksom inte försöker att sätta allting på pränt eller på band eller vad man nu gör, så tror man lätt att man har en överblick som man inte har. På det sättet kan du göra din egen bibelöversikt istället för att springa och köpa en. Den blir mycket bättre än du gör själv, därför att den är så att säga avpassad efter din egen andliga erfarenhet. Du kan börja skriva ner någonstans vad Första Mosebok handlar om. I princip. Vad kapitel och grupper av kapitel handlar om. Och så gå vidare med andra sådana böcker. Det är förfärligt mycket råjobb. Vishetens nådegåva är verkligen 95% transpiration och 5% inspiration. Och du har mycket god nytta av den här ivern som Paulus talar om när det gäller nådegåvor. Du måste lägga en grund, ett startkapital i ditt liv. Du kan inte bara lita på olika uppslagsverk och lathundar och tabeller och sånt här. Utan du måste själv liksom ha jobbat dig igenom detta som om ingen annan hade gjort det före dig. Därför att då grundläggs din förmåga att se träden fel, att se skogen där andra bara ser träden. Det är inte bara det att du skaffar dig ett visst mått av överblickskunskaper, utan du skaffar dig en förtrogenhet med ett annat sätt att angripa Bibeln, att läsa Bibeln. Du kommer när du i fortsättningen läser alltid att få lättare att sätta in varje detaljtext i sitt stora sammanhang, därför att du har redan de stora sammanhangen så att säga inprogrammerade i dig själv. Och du har fått en vana vid att både titta på detaljen och helheten på en gång. Och på det sättet blir du skyddad för risken att bryta ut texter ur ett sammanhang och använda dem till argumentering som inte var tänkt ifrån början. Den risken finns i allt bibelläsande. Vi kommer inte ifrån den. Men genom att du på det sättet skaffar dig överblickskunskapen och är så grundlig att du hela tiden för bok på ett eller annat sätt över den överblickskunskap du skaffar dig, så lägger du en grund i ditt liv som skyddar dig i görligaste mån för sådana misstag. En annan intressant infallsvinkel till bibelläsning, det är att det är ofta väldigt fruktbart att ställa frågan: vad handlar den här texten inte om? Eller vad handlar det här brevet inte om? Låt mig bara ge ett exempel till dig för att du ska förstå hur jag menar. Jag går för närvarande och har hela tiden den tanken levande inom mig att Jesus predikade inte om en massa olika ämnen, utan egentligen så predikar han bara om Guds rike. Han undervisade inte om helande. Han undervisade egentligen inte särskilt mycket om tro. Han undervisade inte mycket om helgelse. Han undervisade inte om alla möjliga saker som vi gärna undervisar om. Utan hela tiden bara talar han om Guds rik. Hela den här mäktiga bergspredikan, den börjar med orden: saliga är och de fattiga i anden, till dem hör himmelriket till. Och när Matteus beskriver Jesu första predikan så är den kort, föredömligt kort: omvänd er, himmelriket är nära. Amen. Jag tänkte att vi gick upp i predikstolen här och sa det. Omvänd er, himmelriket är nära. Amen, nu sjunger sångarna. Ja. Men det blir så intressant det här när man alltså då spanar in att Jesus gick förbi en massa fina predikoämnen och satsa bara på ett enda. Vad ligger det i det? Jesus förväntade att människorna skulle växa i tro genom att han predikade om Guds rike. Han förväntade sig omvändelse, han förväntade sig helgelse, han förväntade sig alla möjliga resultat i åhörarnas liv genom att han talade om Guds rike. Och det tycker jag är en väldigt spännande tanke. Jag håller bara på att försöka orientera mig i den, därför att den slog ner i mitt huvud för 14 dagar sedan ungefär. Det tar kanske ett halvår till innan jag riktigt har fått känna mig igenom den. Men det är alltså ett sätt att skaffa sig en överblick över, vad ska vi säga, över Jesu förkunnelse så som evangelierna visar oss. Genom att jag ser vad Jesus inte predikar om. Vi kan använda hans predikningar många gånger för att få en utgångspunkt för våra predikningar om alla de här andra ämnena. Men det är liksom klurigt att se att Jesus han förkunnar hela tiden Guds rike. Och oftast så bryter vi ut andra ämnen ur hans förkunnelse och förkunnar inte Guds rike. Det är inte så där förfärligt ofta vi ställer oss i predikstolen och säger att himmelriket är nära. Jesus kommer snart. Det måste betyda någonting det med. Så det kan vara intressant att se vad en text inte handlar om. Och det är också så att när du läser enskilda bibelverser eller enskilda korta texter så bör du alltid ha denna möjligheten i åtanke att tänka efter vad det inte står. Därför att många gånger så är vi präglade av en sorts förväntan. Man har många gånger hört en text utläggas som att den texten handlar om det eller den texten handlar om detta, och när man tittar efter så gör den inte det. Den handlar inte om det, utan den handlar egentligen om något annat. Och så måste man ofta, när man läser Bibeln för att växa i vishet, måste man skaka av sig en massa predikningar man har hört. Det måste man också kunna. Ju mer du får överblick över Bibeln, desto mer kan du så småningom övergå till att när du läser en text och liksom finner att den talar om vissa speciella sammanhang, så blir det allt mer naturligt för dig att omedelbart ställa frågan: i vilka andra sammanhang dyker samma problem upp? Och så får du börja att för olika ämnesområden, olika fenomen, börja göra översikter. Från första Mosebok 1 till Uppenbarelseboken. Vad är det för nummer på den när den slutar? Ja, 22. Okej. Och på det sättet kan du börja så smått att öva dig i att se Bibelns totala undervisning om olika ämnen. Du blir aldrig så fullständig, därför att det är också ett växande för dig själv. Men den undervisning i olika ämnen som inte alltid har som ledstjärna att syfta till helheten, överblicken, den kan inte mogna till vishet. Utan det finns alltid risken att du hänger upp din kunskap på vissa bibeltexter och börjar att så att säga driva ett specialfall. Kanske till en yttersta konsekvens som inte var tänkt ifrån början. Och när du på det sättet ska ge dig ut på jakt efter andra bibeltexter som kan komplettera, modifiera din kunskap som du får ur kanske en eller två texter som du har lätt åtkomliga för dig, så finns det ju en massa hjälpmedel att ta till. Framförallt finns det konkordanser. Ni vet vad en konkordans är? Och det finns ju sådana som är på svenska. Och det finns sådana som är på Bibelns originalspråk, hebreiska och grekiska. Och man kan ha hjälp av sådana konkordanser. Men jag nämner dessa hjälpmedel för att omedelbart tala om att de leder ofta inte så förfärligt långt. Du kan slå upp ett ord och få en viss överblick över de bibeltexter som innehåller det här ordet. Och ibland kan det vara Columbiägg. Men ofta är det så att bakom ett ord finns en större andlig realitet. Och det är mycket bättre. Du kommer till en mycket mångfaldigare kunskap om det ämne du studerar. Om du liksom förmår att se den andliga realiteten frikopplad ifrån, vad ska vi säga, enstaka ord och uttryck, och istället kan börja tänka efter var förekommer den i Bibeln, denna andliga realitet. Därför att ibland om du till exempel ska söka en undervisning om någonting som kan uttryckas i ett ord. Låt oss säga vi vill undervisa om vad rättfärdighet är. Ja, då kan du slå på rättfärdighet i en konkurrens och du får en ruskig binge med bibeltexter. Men om du istället kopplar loss och tänker igenom alla de livsöden i de historiska böckerna som Bibeln talar om, då kommer du att träffa en massa människor som levde och handlade rättfärdigt. Och du kommer att träffa människor som levde och handlade orättfärdigt. Och genom att du istället så att säga knipsar bitar ur deras liv, så kommer du att få en undervisning om rättfärdighet som du kanske aldrig kan få genom att bara slå på rättfärdighet i en konkurrens. Konkurrenser är trevliga och bra att ha, och jag rekommenderar dig att köpa. Vi sålde ju ut den här illustrerat bibellexikon i höstas. Jag antar de som köpte den har haft stor glädje av den. Men jag räknar med, när jag förbereder bibelstudier, att kanske 20% av det totala materialet får jag ur konkurrenser. Resten kom jag åt genom att försöka att se över Bibeln i dess stora enheter. Och genom att liksom försöka se till de andliga realiteter som jag är ute efter att belysa. Och tänka efter. Var finns de i Bibeln som andliga realiteter, oavsett vad de kallas i det enskilda sammanhanget. Det handlingssättet kräver att du har stor förtrogenhet med Bibeln som total enhet, så att säga. Men det lönar sig. Du kommer mycket längre än om du använder olika hjälpmedel och lathundar. Om du sen ska börja växa ytterligare i vishet, så kommer den dag då du får börja att dela din kunskap med andra. Och det naturligaste sättet är att man går in i ett andligt föräldraskap av någon sort. Jag tror till exempel att många av er kan komma att ställas inför uppgiften att först själva börja praktisera andligt föräldraskap och att sedan också börja hjälpa andra in i samma uppgift. Därför att om församlingarna ska kunna ta emot nyomvända, så måste det finnas människor som är utrustade för den uppgiften. Det är viktigt att du börjar känna dig för själv innan du börjar undervisa andra. Men redan i den uppgiften så börjar du alltså att undervisa, ge ut av den vishet som du har tagit in. Och ju mer du gör det och konfronteras med människors situationer och frågor och problem, desto mer välsignad kommer du att bli med frågor. Därför det finns en gräns för hur många frågor du kan ha som grund för ditt bibelläsande om du liksom bara sitter i din studerkammare. Men den dag du börjar att hjälpa människor in i trons värld, så får du automatiskt en uppsjö av frågor. Ibland tycker du kanske att du får en som nästan håller på att dränka dig. Men det är inte farligt. Utan det är bara vetekornets lag. Du får tidvis känna av hur nästan allting tas ifrån dig för att byggas upp på nytt i större och rikare gestaltning. Och så får du börja att kanske hjälpa enstaka personer in i ett likadant föräldraskap. Den som är trogen i det lilla, han är också trogen i vad mera är. Ett annat sammanhang som många av er säkert står i redan och kommer att stå i, det är att leda bönegrupper. Därför att överhuvudtaget är visheten någonting som man har ett oerhört behov av när man ska utöva ett ledarskap. Och när man ska undervisa. Ofta är ju de här båda uppgifterna sammankopplade med varandra. Men de behöver ju inte alltid vara det. Du kan leda en bönegrupp utan att ha bibelundervisning i den bönegruppen. Men ofta kan det vara mycket befruktande för bönegruppen om du också kan föra den vidare in i Guds ords hemligheter. Men vare sig du undervisar eller ej, så kommer du att behöva vishet för att leda den här gruppen. För bönegruppen är så att säga en församling i miniatyr. Och om jag har förstått Nya testamentets budskap rätt, så finns det bara två typer av församlingar. Jag tenderar att kalla det för stagnerade församlingar och röriga församlingar. För det är så här att om du i en församling eller en bönegrupp vill öppna för den helige andes inflytande, du vill uppmuntra till profetiska budskap, du vill uppmuntra till frimodighet, du vill uppmuntra till andliga manifestationer, då kommer du omedelbart att upptäcka att släpper du in den heliga ande, så kommer också de ondskans andemakter med på köpet. Det gör de alltid. Det kommer alltid att hända saker i den bönegrupp du leder där du uppmuntrar till andliga manifestationer. Så här har det ju varit hela kyrkohistorien igenom. Varje gång som det har varit väckelse med andlig kraft i, så har det ju också varit en myckenhet av röra och trassligheter. Det är ju inte så många församlingar Paulus skriver till som man inte också måste korrigera och ta i örat på olika sätt. Och vi kan tycka det att ja, men det var ju inga bra församlingar det här. Det var ju lite misslyckade församlingar. Det vi strävar efter är församlingar som där alla andens gåvor är i funktion och där allting ändå är perfekt. Det tror jag är en orealistisk bild. Utan antingen så har du en bönegrupp eller en församling, om vi nu talar om ledarskap här en stund på olika nivåer, där den heliga ande är fri att göra vad han vill. Det kommer alltid att utnyttjas. Det kommer att poppa upp en massa mänskliga, kötsliga initiativ. Andemakter av alla möjliga slag kommer att höra av sig med profetiska budskap, med allt möjligt annat. Men då är det din uppgift som ledare, observera nu detta, att så att säga hoppa på isflak att hela tiden, vad ska vi säga, manövrera fram det sammanhang du ska leda på ett sådant sätt att det som är från den heliga ande vinner erkännande och det andra får liksom stryka på foten. Du kan aldrig uppmuntra i en bönegrupp till profetiskt tal och räkna med att du bara ska få idel perfekta profetior som för denna bönegrupp från klarhet till klarhet. Utan mycket av det som sägs under profetians förpackning, så att säga, är sånt som måste gallras bort. Och till den uppgiften behövs vishet och andebedömning. Och en sådan ledarskapsuppgift, den är krävande. Det är så oändligt mycket lättare att gå in i en ledarskapsuppgift, på ett sätt oändligt mycket lättare, där så att säga varken den heliga ande eller andemakterna har någon yttranderätt. Du vet hur det var i urförsamlingen. Den första kristna församlingen infekterades ju mycket snabbt av en villfarelse som kallas för gnosticism. Och det var en sorts hednisk uppenbarelseregion där de fick massor av vishet och uppenbarelser och brakande profetier och ja, det var allt möjligt. Det var bara det var inte från Gud. Och Paulus han skriver ju brev på brev för att liksom gallra ut agnarna från vetet här. Och man tycker stackars Paulus att han aldrig fick någon ordning på sina församlingar. Men det är så att säga ledarskapets, vad ska vi kalla det, arbetsbetingelser i de sammanhang där den heliga ande är fri att göra vad han vill. Efter ett tag så tröttnade man på det här. Och så när man kommer in på 100-talet så blir det istället en glidning så att man börjar att betona församlingsföreståndarens särställning i församlingen. Han var den som bara hade rätt att yttra sig till sist. Han var den som bara fick förvalta sakramenten och alltihopa det här. Och plötsligt uppstår det gammaltestamentliga prästämbetet ifrån de döda. Prästen så som förmedlande länk mellan Gud och människa. Det är ingen nytestamentlig tanke, men den växte fram i traditionen därför att man orkade inte med den röriga församlingens ledarskap. Utan man gick istället in för den andra typen, det som jag kallar för stagnerad församling. Där gör ledarskapet alla arbetsuppgifter själv. Och ledaren suckar och stönar under sin stora arbetsuppgift, men gör det egentligen för att förskona sig för en ännu jobbigare arbetsuppgift, nämligen den att så att säga hålla styr på en skuta som plötsligt kan poppa iväg åt vilket håll som helst. För trots allt är det lättare att stå i en ledarskapsfunktion i en stagnerad församling. Därför att det går allting efter mänsklig planläggning. Det går på räls, så att säga. Även om rälsen ibland kan gå i uppförsbackar och vara lite jobbig och pustig den med. Det går i alla fall på räls. Men om du har en grupp som ska fungera, så att säga, efter den enda, ska vi säga, gudstjänstinstruktion som finns i Nya testamentet, nämligen 1 Korintierbrevet 14 och 26 är det väl. Så får du en ledarskapsuppgift som är svår. Den kommer att kräva mycket av dig. Du kommer många gånger att känna att den här är mig övermäktig. Och det är ganska nyttigt att känna det, därför att då blir man beroende av Herren. Och det önskar vi ju inte. Men det blir en ledarskapsuppgift som kräver vishet och andebedömning. Vi kan läsa 14 och 26. Vad innebär nu detta, bröder? Jo, att när ni samlas har var och en något att bidra med. Sång, undervisning, uppenbarelse, tungotal eller uttolkning. Men allt skall syfta till att bygga upp. Och vems uppgift är det ytterst att se till att allting, så att säga, bidrar till att bygga upp? Jo, det är din uppgift som ledare. Och det kan vara svårt nog redan i en bönegrupp på 7-8 personer. Om man verkligen vill uppmuntra till frimodighet och inte lägga locket på. Du kommer att behöva mycket vishet. Därför att du kommer hastigt och utan föregående varning att försättas i situationer där du måste ha klart för dig. Vad säger Bibeln om det här? I största allmänhet. Inte bara att det dyker upp en vers eller två i skallen på dig, utan du måste ha en översikt. Du måste återigen veta hur skogen ser ut och inte bara träna. Och naturligtvis är det samma svårighet man ställs inför om man går in i ett ledarskap för en hel församling. Sitter med i en församlingsstyrelse, äldstebroder, kyrkorådsledamot, vad det nu kan vara. Om det inte är en helt stagnerad och död församling där som bara fungerar efter klubbmodell och där alla uppgifter vilar på ett litet fåtal personer, utan du verkligen syftar till en andlig förnyelse, så måste du ha klart för dig vad det är du släpper loss när du, så att säga, uppmuntrar den grupp eller församling som du har framför dig att gå in i ett andligt liv. Att det kommer att ställa krav på ditt ledarskap som gör att du måste ha en beredskap för att ständigt bli satt i situationer som inte är planlagda, som inte är förväntade, som dyker upp ifrån ingenstans. Och som gör att du kanske ibland känner dig som jagad av ett koppel hundar. Men om du lär dig i den situationen att växa i vishet och att växa i beroende av Gud, så kan du också komma in i det ledarskapet på ett sådant sätt så att du inte ständigt är, vad ska vi säga, på väg att eliminera andens frihet för att få ordning i församlingen. Därför att ordningen i församlingen ska inte upprättas på mänskligt vis utan på andligt vis. Och du ska alltså bli en andlig ledare på ett sådant sätt att du med andliga medel upprättar ordning i församlingen. Eller bönegruppen. Eller vad det nu är som du utövar ett ledarskap över. Du kommer att behöva vishet. Och den visheten, den måste för dig vara både visheten att förstå Guds vägar. Känna igen Guds handlingssätt. Men sen så ska du också få folk med på noterna. Och det är oftast den klurigaste biten av visheten. Att kunna förmana på ett sådant sätt så det tas emot. Att veta när man ska vara bestämd. Att veta när man ska vänta. Att kunna lösa varje situation efter dess egna unika förutsättningar och krav. Att aldrig jobba, så att säga, med standardförpackade handgrepp som utlöses med samma automatik varje gång någon liknande situation dyker upp. Utan att kunna ta allting för vad det är just i den stunden. Det krävs mycket vishet. Och risken är att man värjer sig för det här. Och säger att om bara jag fick bestämma så skulle allt bli bra. Det är ledarskapets stora, stora frestelse. Om bara jag får bestämma så blir allting bra. Ja, församlingen blir inte så rörig längre. Det är riktigt. Men den är heller inte levande längre. Man undviker inte falska profetior genom att förbjuda profetior, utan genom att pröva profetior. Det är liksom tumregeln i det här. I varje sammanhang där du går in i ett ledarskap, vare sig det är ett föräldraskap för enstaka personer, eller du går in i ett ledarskap för en bönegrupp, eller går in i ett ledarskap för att leda lovsång, eller i ett styrelsemannaskap i en församling, eller vad det kan vara, så kommer du alltid i kontakt med människor och människors problem. Inte bara så att människor skapar problem för dig som ledare, så att säga, som jag berört nu, utan också så att du får en inblick i människors situation. Jag vill varmt uppmuntra dig att vara en människa som är värd förtroende. Att vara en människa som alltid är öppen för andras förtroenden. Därför att det finns inget sätt som är så bra till att lära sig. Du får en möjlighet att växa i ditt liv som du aldrig kan om du liksom opererar helt på egen hand utan att lyssna till vad folk säger. Det är många gånger besvärligt att alltid ha en lyssnande attityd. Men vishet handlar om att vara lyssnande för att lära något nytt. Om också det lyssnandet ska skaka runt all den kunskap du har förut och som du kände en sån trygghet och säkerhet i. Att ställa sig inför människors problem, vare sig man har någon hjälp att ge eller inte. Det ger dig vishet. Du får lika mycket vishet de gånger du kan hjälpa människor som de gånger du inte kan hjälpa människor. Men du växer i vishet när du utsätter dig för människors situationer och problem. När du har en lyssnande attityd både till Gud och människor. På det sättet kan du komma in i en själavårdsfunktion. Men vare sig du gör det eller inte, så är det viktigt att du förstår att visheten bygger på din egen förmåga att lyssna. Din egen vilja att lyssna. Med allt vad det tar av tid och engagemang. Inte minst detta att man kanske många gånger hamnar i den situationen att man har inget svar att ge. Därför att den situationen är så nyttig för oss. Den är smärtsam, men den får oss på nytt att söka uppenbarelse. Vishet är att ha frågor, inte färdiga svar.